Inga kungar, protester kontinenten runt. De federala myndigheterna har varit stängda i över 2 veckor och våra nazister blir mer och mer bekväma. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 234, inspelat lördagen den 18 oktober 2025. Vår president genomgick sin årliga medicinska undersökning sen sista avsnittet. Den andra årliga rutinmedicinska undersökningen för i år, där han också fick, enligt rapporten, ett covid-vaccin, en booster. Vilket jag tyckte är väldigt intressant. Varför? För att resten av rapporten är ju fullständigt, det är hur mycket lögner som helst. Men att de verkligen tog med att han fick en covid-booster har jag lite svårt att förstå. Det officiella medicinska utlåtandet så är han hur hälsosam som helst med en hjärthälsa som en man 15 år yngre. Den här rapporten sa ingenting om de här enormt svullnade anklarna eller blåmärken på hans händer. Så ja, han mår jättebra. Tydligen har han nu på sista tiden också mer och mer och helt objudet pratat om att han antagligen inte kommer in i himlen. Han tror, han är lite tveksam till det, vet inte riktigt om det kommer att bli så. Vilket ju är normala tankar och spörsmål att ha när man mår hur bra som helst. Men det är alltså lördagen den 18 oktober, vilket är No Kings dag. Inga kungar protester som pågår just nu medan jag spelar in detta, hela kontinenten runt. Våra republikaner tycker att de här protesterna borde heta Hata Amerika protesterna. Det verkar bli de största. De har inte slutat räkna än. Kommer väl att ta några dagar och få officiella siffror. Men det verkar som om det här är de största protesterna i Amerika någonsin i federationens historia. Så det kommer att bli dyrt för George Soros att betala för alla dessa skådisar. Tänk dig logistiken om den här befängda lögnen vore sann. Att George Soros betalar alla de här människorna. Det är mycket jobb alltså. Hålla koll på dessa människor och ge dem sig till att pengarna kommer ut. Och göra så att det inte går att spåra. Mycket, mycket imponerande organisation. Om det nu vore sant. I New York flera hundratusen och enligt NYPD, New York-polisen, så genomförde de inga ingripanden. Det var helt fullständigt fredliga demonstrationer. Men Vita huset är självklart inte glada. Talespersonen Caroline Leavitt sa: Demokratiska partiets största constituency är Hamas terrorister, illegala aliens och våldsamma kriminella. Väldigt, väldigt många Hamas terrorister som springer runt på våra gator, verkar det som. Och Portland, apropå Hamas-terrorister, Portland, Oregon har varit i centrum för mycket av media sista veckorna. Där har det ju protesterats av och till mot ICE och deras framfart. Och detta är alltså Portland, Oregon, inte Portland, Maine. Oftast, om det här har hänt, om det är lite märkligt och så är hippieartat, så är det alltid Portland, Oregon, inte Portland, Maine. Portland, Oregon, där som tv-showen om det, den satiriska, sa att drömmen från 90-talet fortfarande lever. Ett ställe dit unga kan åka för att pensionera sig. Mycket speciellt ställe, som sagt, väldigt mycket hippiemässigt. artistiskt i Portland. Också bedrövligt väder. Det regnar och regnar och regnar och är småkallt hela tiden, vad jag förstår. Och har även en av vad jag tycker definitivt finns med i tävlingen över världens bästa bokhandel. Om du gillar böcker så är ett besök till Powell Books i Portland väldigt värt. Det är jösses vad stort det är och vilket sortiment de har. Helt fenomenalt. Som sagt, om du är bokälskare. De hade också en protest nu i veckan, tror jag det var. Nakna cykelturen för Portland. Så att människor cyklade nakna, precis som det låter. Vilket vår talman Johnson kallade för det mest hotfulla han någonsin hade sett. Och vad de har gjort i Portland som nu har spridit sig till alla. Jag har sett en massa bilder, jag har scrollat idag. Det är en massa bilder från olika protester. Och i princip alla så dyker det upp någon eller flera med uppblåsbara grodkostymer. Alltså en kostym som du sätter på dig och så har den en fläkt inbyggd så att den blåser upp. Och det är då en vänlig groda. Och grejen med, det är ganska, det är genialiskt tycker jag. Därför att vad republikanerna vill är ju att få det att verka som om de här protesterna är otroligt farliga. Smockan hänger i luften, de bränner ner halva din stad. Alltså en upprepning av vad de tyckte hände under Black Lives Matter-protesterna. Som var, det var en massa människor, men det var inte särskilt mycket våld som hände egentligen. Men som sagt, om du tittar på Fox News så brändes ju hälften av städerna ner under Black Lives Matter. Så att de vill nu väldigt gärna att de här protesterna ska vara väldigt läskiga. Om det kan vara en massa svarta människor som går ner för gatan som du kan bli jätterädd för att de ska komma hem till dig, så är ju det jättebra. Och grodkostymer gör det ju väldigt svårt att få den här riktigt läskiga stämningen. För att de är jätteroliga. De dansar. Det är svårt att få det att verka som om våldet kommer till din dörr när någon går runt med en uppblåsbar grodkostym. Men vi är ju också nu i tredje veckan av nedstängningen av våra federala myndigheter. Och jag ska säga, jag tycker det är otroligt att demokraterna inte har vikt sig än. Att de faktiskt har visat så här mycket ryggrad. Därför att senaten fungerar fortfarande. Och vad de gör där är att de röstar om och om igen på samma lagförslag som inte har gått igenom. Hoppas alltså helt enkelt att förr eller senare så kommer demokraterna att ge sig. Åtminstone några stycken ska bli medlöpare. Därför att representanthuset är fortfarande stängt, som jag pratade om i förra avsnittet. Johnson har helt enkelt, han vägrar att öppna representanthuset. Om du skrev detta i en politisk thriller på 70-talet eller 80-talet till och med, skulle folk tycka att du var befängd, du är galen, du behöver låsas in. Det här kommer ju aldrig att kunna hända. Men här är vi nu då. Och han har nu stängt det igen, åtminstone en vecka till. Så att Adelita Grijalva inte kan bli insvuren. Arizonas justitieminister, eller hur man nu ska översätta, attorney general för en stat, har Chris Mace, heter hon, demokrat. Hon hotar att stämma de federala myndigheterna. Varför då? Jo, därför att, och detta var ju en av de största slogarna i frihetskriget, var ingen beskattning utan representation. Kolonisterna var vansinniga på att den engelska kronan ville ha skatter från dem, men att de inte hade representation i parlamentet i England. No taxation without representation. Och nu, de som bor, medborgarna i Adelita Grijalvas valdistrikt, har ingen representation, men blir beskattade. Det här, hans fullständiga, Johnsons alltså, fullständiga vägran att överhuvudtaget ha representanthuset öppet. Vilket helt och hållet verkar vara, eller det finns ju två saker. Jag vet inte vad som händer i hans hjärna, eller vad som händer i hjärnan på de som ger honom order. Dels att hon inte ska tillsättas så att hon inte kan bli den avgörande rösten som kommer att tvinga fram en omröstning om att släppa Epstein-filerna. Eller att representanthuset inte ska kunna rösta igenom något alternativt förslag för att öppna myndigheterna. I vilket fall, det här är rent sabotage. Och Trump har enligt uppgift helt enkelt beordrat republikanerna att inte förhandla. De ska bara rösta om i senaten tills demokraterna viker sig. Och Vita huset försöker självklart skylla nedstängningen på demokraterna. Det här går väldigt dåligt. De flesta verkar det som är någorlunda inpluggade till nyheterna förstår att det är inte så det är. Och detta får ju att bubbla ändå mer om Epstein-filerna. Till och med jag börjar undra liksom, om han nu vägrar att svära in en representant för att alltså kärnvapenkrig för att förhindra att de här filerna ska släppas. Vad är det i dem? Och kom ihåg att vår justitieminister och FBI-chef har båda sagt under ed att nej då, finns ingenting i de här filerna. Finns ingenting, ingen utpekad för något. Efter att de båda har tillbringat år med att skrika om att de här filerna måste släppas. I vilket fall, till och med jag börjar tycka, okej. Nu måste ni släppa dem. Vad är det i dem som är så farligt? Och jag har fått några frågor om hur detta påverkar mig rent personligen, den här nedstängningen av myndigheterna. Och i och med att jag inte är federalt anställd så har det ingen direkt påverkan. Men icke nödvändiga tjänster, eller vad som ses som citattecken icke nödvändiga tjänster, utförs helt enkelt inte. Så att det blir ju enorma eftersläpningar i systemet. Och vad kommer att hända till exempel utbetalningar av Social Security? Kommer de att ske som sig bör? Vet inte. Vet att våra trupper inte får betalt. Förutom att Trump nu har bestämt sig för att flytta pengar för att kunna betala trupperna. Jag menar, om du vill bli en diktator, om det är något historien har lärt oss, så är det att regel ett för diktatur: håll dig vän med militären. Det kommer att gå väldigt, väldigt dåligt om du inte gör det. Så han har helt enkelt, säger han, jag vet inte om de har fått betalt än, jag har inte sett några bevis på det, men flyttat pengar som var allokerade av kongressen till en helt annan sak, vilket är olagligt. Fullständigt, inte bara regelvidrigt, det är alltså direkt fullständigt olagligt och okonstitutionellt. Som i princip allt som den här administrationen håller på med. Våra flygledare räknas som necessary. Så att de jobbar fortfarande, men de jobbar alltså gratis. De kommer att få lön när myndigheterna öppnar igen, är det tänkt. Däremot, självklart så har republikanerna hotat med att inte betala ut den eftersläpande lönen. Vilket återigen är olagligt, får inte göra så. Men det spelar någon roll tydligen. Men så att de jobbar gratis, och är de glada över det? Nej. Så att fler och fler flyg börjar bli försenade. Samma sak TSA, Transportation Security Administration, de som kollar säkerheten på flygplatserna, de jobbar också gratis. Är de glada? Nej, inte ett dugg glada. Så att det börjar bli lite haspigare och haspigare i flygservicen i landet. Inga olyckor tar i trä än så länge, men sönderstressade flygledare är ju inte jättebra. Och Kristi Noem, vår chef för Homeland Security, är Hon gillar, älskar ju att göra videor. Och det är vad jag ser mer och mer i diskursen som jag följer är ju att vad den här administrationen håller på med är enbart performativa saker. Inget substantivt, performativt, saker du kan filma och lägga ut på Instagram och TikTok och vart du nu än är. Men ingenting substantivt. Så vad hon bestämde sig för att göra var att spela in en video där hon förklarar att det är demokraterna som ligger bakom nedstängningen. Det är deras fel. De hatar ju Amerika och allt vad det nu är. Vilket är emot Hatch Act väldigt mycket. Prata om Hatch Act, vad den är, varför den finns om en sekund här. Men så en hel del flygplatser, inte alla, men en hel del. Den här videon ska alltså visas under i TSA, i säkerhetskontrollen. Men en hel del flygplatser har helt enkelt vägrat. Sagt, nej, detta är emot Hatch Act, vi tänker inte visa den här videon. Och enligt rapporter jag har sett så i säkerhetskontrollerna, och detta beror ju på vilken flygplats det är, men oftast så visas ju de här videorna på loop med ljudet avstängt. Och videon har självklart inga undertexter. För undertexter är ju woke, så det är ingen som riktigt vet vad det är hon pratar om där. Och det är svårt att veta också, i och med att om ljudet är avstängt så vet du inte vad hon pratar om. Därför att det finns en annan video som har gått på loop rätt länge nu som handlar om Real ID, som jag pratade om för några avsnitt sen. Alltså att Amerika nu har en nationell standard för ID-kort, vilket ju Feberträsken inte tyckte var en bra idé alls. Men vi har lite andra problem än våra nationella ID-kort. Så Hatch Act, som detta då uppenbarligen bryter mot, och som så mycket som den här administrationen gör bryter mot. Hatch Act är en jättegrej. När jag har pratat med människor som har varit federalt anställda, du får det här intutat. Något så oerhört. Du får inte vara politiskt partisk. Så pass långt så att de inte vågar sätta på politiska klistermärken på sina bilar. Alltså du får inte vara politiskt partisk om du bryr dig om verkligheten. Den här lagen är från 1939. Och den begränsar vissa politiska aktiviteter för federalt anställda. Syftet är att säkerställa att federala program administreras på ett opartiskt sätt och att skydda federalt anställda från politiska påtryckningar på arbetsplatsen och att säkerställa att federalt anställda befordras baserat på meriter och inte på politisk tillhörighet. Akten är döpt efter senator Carl Hatch från New Mexico, som antagligen snurrar i sin grav så pass att det finns ström för alla AI-datacenter i hela världen i New Mexico nu. Från Wikipedia. 1939 års lag, och den här har ju uppdaterats flera gånger senare också. Men 1939 års lag förbjuder hot eller mutor mot väljare och begränsar politiska kampanjaktiviteter för federalt anställda. Den förbjuder användning av offentliga medel avsedda för bistånd eller offentliga arbeten i valsyfte. Den förbjuder tjänstemän som avlönas med federala medel att använda löften om jobb, befordran, ekonomiskt stöd, kontrakt eller någon annan förmån för att framtvinga kampanjbidrag eller politiskt stöd. Och den föreskriver att personer under beslutsfattande nivå inom den verkställande grenen av den federala regeringen, alltså the executive branch, inte bara måste avstå från politiska handlingar som skulle vara olagliga för vilken medborgare som helst, utan måste avstå från, citat, all aktiv medverkan i politiska kampanjer. Som jag har sagt många gånger tidigare, jag är inte advokat, men det här låter ju väldigt, väldigt klart. Presidenten och vicepresidenten är undantagna från Hatch Act. Dock inte Vita husets personal. Sen om du googlar runt på Hatch Act så kan det bli lite förvirrande. Det finns även en senator från modern tid som heter Orrin Hatch. Så han kan dyka upp där ibland. Bara en liten varning. Varför tillkom då Hatch Act? Vad var problemet som den skulle lösa? Återigen från Wikipedia. Utbredda anklagelser om att lokala politiker från Demokratiska partiet använde anställda vid Works Progress Administration under kongressvalet 1938 gav den direkta impulsen till att Hatch Act antogs. Kritiken fokuserade på vågmästarstater som Kentucky, Tennessee, Pennsylvania och Maryland. I Pennsylvania offentliggjorde republikaner och oppositionella demokrater bevis för att demokratiska politiker hade konsulterats vid tillsättningen av WPA, så Works Progress Administration, administratörer och handläggare, och att de använde WPA-jobb för att skaffa sig otillbörliga politiska fördelar. År 1938 avslöjade en serie tidningsartiklar svågerpolitik inom WPA och politiska bidrag i utbyte mot anställning. Och trots att utredningen fortfarande Wikipedia, trots att utredningens resultat var ofullständiga, var många i båda partierna fast beslutna att vidta åtgärder mot den växande makten hos WPA och dess chefsadministratör Harry Hopkins. En nära förtrogen till president Franklin Roosevelt. Det här var alltså en tid när demokraterna hade osämja. De mera högerstående demokraterna allierade sig väldigt mycket med republikanerna för att kämpa emot Roosevelt och hans New Deal. Så det var självklart politik som ligger under alltihop. Men Works Progress Administration, som alltså skapades som en del av New Deal, eller som den andra New Deal om man vill vara statsvetare. Detta var alltså från 1935 till 1939. Efter det så bytte de namn. Då blev det Work Projects Administration från 1939 till 1943. Varför vet jag inte. Men det var en amerikansk myndighet alltså under New Deal som sysselsatte miljontals arbetssökande. Det var mestadels män utan formell utbildning. Och de anställdes för att utföra offentliga arbeten, inklusive byggande av offentliga byggnader och vägar. Och inrättades alltså den 6 maj 1935 genom en presidentorder. Och man beräknar ungefär 8,5 miljoner amerikaner fick jobb genom WPA mellan 1935 till 43. Framförallt så var det ett stort lyft för fattiga svarta kvinnor. Så WPA byggde mer än 4 000 nya skolbyggnader, uppförde 130 nya sjukhus, la ungefär 14 500 km dagvatten och avloppsledningar, byggde 29 000 nya broar, anlade 150 nya flygfält, asfalterade eller reparerade 450 000 km vägar och planterade 24 miljoner träd för att lindra förlusten av matjord under Dust Bowl-eran. Så, dyrt. Det här kostade en enorm massa pengar, men gjorde livet drägligt för en enorm massa människor. Men förutom de här bygga saker-projekten så startades det även projekt med skådespelare, musiker, författare och fotografer. Det här kallades för Federal Project Number One. Bland annat så ledde detta till att historiker och musiker bevarade svart oral kultur från södern. Så det är tack vare WPA som vi överhuvudtaget har mycket av den här historien bevarad. Och ett annat resultat var den enormt berömda bilden Migrant Mother. Som du säkert har sett någon gång. Det är alltså en bild. Fotografen heter Dorothea Lang. Det är en bild på en kvinna med två små barn och kvinnan ser enormt bekymrad och härjad ut. Därför att hon var enormt bekymrad och härjad. Hon var en del av vad som kallades för ärtplockarna. flockarna. Alltså, vilket var ett skällsord för icke-utbildade som bara hade kunskaper nog att kunna göra jobb som att plocka ärtor, tyckte de. Fattiga, outbildade människor som ju led otroligt under den stora depressionen. Just den här kvinnan och hennes familj hade flyttat till Kalifornien för att försöka hitta jobb, och det var ett elände. Det här är ju som John Steinbecks Grapes of Wrath. Det är exakt detta som du pratar om. Om du inte känner igen bilden, jag har självklart en länk i avsnittsinformationen. amerikapodden.com/avsnitt/234. Migrant Mother. Den är fortfarande en enormt stark bild att se. Och om du går till Wikipedia så har de även länkar till, det är en hel bildserie självklart som Dorothea Lange tog på den här kåkstaden som ärtplockarna hade byggt. Och vilken misär, vilken just sanslös misär de här människorna existerade i. Men sen, vad hände 1943 då som gjorde att man inte skulle ha WPA längre? I och med att vapenproduktionen för andra världskriget trappades upp och arbetslösheten sjönk, så beslutade den federala regeringen att ett nationellt hjälpprogram inte längre behövdes. Arbetslösheten vid den tiden var mindre än 2% eftersom många amerikaner hade gått över till att arbeta inom försvarsmakten och försvarsindustrin. Och det här var ju på den tiden när Amerika slogs mot nazister. Nu har vi egna nazister. Politico släppte i veckan en artikel där chattloggar hade släppts. Chattloggar mellan medlemmar i vad som kallats för Young Republicans. Som är, det är en sån här, som allt i amerikansk politik så är det väldigt löst allting. Men det finns alltså Young Republicans och olika stater har sina egna versioner. Så det finns en Arizona Young Republicans, California Young Republicans, vad det nu kan vara. Och de här hjältarna har ju självklart Telegram chat som de lever på. För att de är internetkokta allihop. Och det är faktiskt värt, om du går till avsnittsinformationen och klickar igenom länken. De har många bilder på de här. I princip alla, inte alla, men väldigt stora majoriteten är män. Unga män. Och man ska ju inte döma folk efter hur de ser ut. Men titta på de här bilderna och säg mig att det här inte ser ut att vara de jobbigaste typerna som du någonsin har sett. Och de här chattloggarna, som sagt, var enormt stora. Och det här är obekräftat, men tydligen så läcktes de här loggarna. Som alltså är fruktansvärda. Hemska. Läcktes av någon som inte ens var med i chattet, men som var sur. Han var putt därför att det hade skett något missförstånd eller hur det var. Så han missade att få ta en bild med Trump. Så han var jättearg för det. Tydligen obekräftat. Så han sänkte hundratals av sina partikamrater. Du är skön. Från Heather Cox Richardson's Letters from an American. Idag rapporterade Politico om 2900 sidor meddelanden som utvecklats på meddelandeappen Telegram mellan ledare för de hårdföra pro-Trump-falangerna inom unga republikanernas grupper i New York, Kansas, Arizona och Vermont. I de provokativa meddelandena använde ledarna obehindrat rasistiska teman och epitet och hyllade slaveri, våldtäkt, gaskammare och tortyr av sina motståndare. De uttryckte beundran för Adolf Hitler. Slut från Richardson. Citat: "Jag älskar Hitler." Och en av dem skrev till de andra: "Om det här någonsin läcker så är vi så körda." Mm. Pratade alltså om svarta som vattenmelonmänniskor. Använde många kreativa varianter på N-ordet. En av dem tyckte att våldtäkt är episkt. Och det hela är bara sjaskigt och motbjudande. Och det har gett en del resultat. flera av de här genierna har sparkats från sina jobb. För kom ihåg, det här är inte oberoende människor. Det är människor som jobbar någonstans i partiapparaten. Eller vill jobba någonstans i partiapparaten. Så i Kansas Young Republicans har nu försvunnit. Den organisationen finns inte längre. Men Young Republicans. Young definieras som upp till 40 år gammal. Så de flesta av de här genierna är någonstans i 20-30 års åldern. Vår vicepresident tyckte att det här är ju bara pojkar som pojkar. Pojkar gör saker. Vad ska man göra? De är bara barn. Vad ska man göra? Och som historikern Kevin M. Cruz sa på Blue Sky, citat, när universitetsstudenter säger att Israels krig mot Gaza är fel, är det fullfjädrad antisemitism som kräver att den federala regeringen slår ner på alla universitet. När unga republikaner i 20- och 30-årsåldern privat hyllar Hitler och skämtar om förintelsen, det är bara frihet, baby. Men inte bara detta, utan Kapitoliumpolisen har inlett en utredning efter att en amerikansk flagga med ett hakkors upptäckts på den republikanska kongressledamoten Dave Taylors kontor i Ohio. Den här bilden är från en videokonferens, visar en modifierad flagga med några av de röda och vita ränderna i amerikanska flaggan är arrangerade i form av ett hakkors. Och den här flaggan var uppsatt på vad som ser ut att vara en båsvägg bakom Angelo Ilaya, en av Taylors stabsmedlemmar. Representant Taylor, till hans kredit, tog starkt avstånd från det här hakkorset. Roligt att det finns republikaner som vill göra det istället för våran vicepresident. Men de har också bestämt sig för att en organisation, någon form av skuggig organisation, hade lurat Taylors stab. De hade delat ut amerikanska flaggor som Taylors stab självklart tog emot i och med att de är patrioter. Och det är en optisk illusion. Du kan bara se det här hakkorset på video. Så om du bara tittar på det på båsväggen så ser du inte att det är ett hakkors. Och varför? Varför? Jag menar, det finns femåringar som ljuger bättre. Vår försvarsminister går från klarhet till klarhet. De vill nu sätta koppel på den amerikanska pressen. Att pressen skulle skriva under för att få fortsätta ha ett kontor i Pentagon. Så måste de skriva under ett kontrakt eller avtal, vad man nu vill kalla det, om att de inte kommer att släppa några som helst historier. Inga artiklar, ingen rapportering som inte har godkänts av Pentagon. Även om det är offentliga källor som diskuteras, offentliga handlingar, måste köras genom Pentagon. Och till våra journalisters, våra nationella journalisters kredit, så vägrade i princip alla organisationer att skriva under det här skrattretande. Och även Fox News, chockerande nog, vägrade. De enda som skrev under var några av de här märkliga små extremhögerkanalerna som ingen riktigt vet varför de finns till och vem som tittar på dem. Men de skrev självklart under. Och vi hade ju ett jailbreak för några månader sedan i Louisiana, där 10 fångar, tror jag det var, flydde från ett fängelse. Och en av dem, den sista, har nu fångats efter dessa månader. Han gömde sig i Atlanta. Derek Groves heter han. Och tydligen, det var någon som golade, självklart. Men det tog polisen timmar att hitta honom i huset som han gömde sig i. Och jag tycker det är otroligt i dessa tider med all övervakning som finns. Han tog sig från Louisiana till Atlanta och lyckades gömma sig, som sagt, tills någon golade. Och vi hörde igår på fredagskvällen att George Santos har fått sin dom upphävd. Alltså han som var för dålig och psykopatisk för att vara bedragare i det nuvarande politiska klimatet. Honom har Trump upphävt domen för. Och jag undrar verkligen vad detta kostade George Santos. Och Trump skrev på hans EPA-Twitter något som vanligt väldigt osammanhängande. Men hade meningen: Santos hade åtminstone modet, övertygelsen och intelligensen, alla de orden med stora bokstäver, att versaler alltid rösta republikanskt. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet och jag älskar att höra från lyssnare. Om du har synpunkter, åsikter, kommentarer, glada tillrop, skicka dem gärna till hej@amerikapodden.com, gammal hedlig e-post. Och speciellt tack till de av er på Patreon som hjälpte mig att finansiera mitt nya gränssnitt som jag var tvungen att köpa efter att det gamla konkade ur under inspelning, som ju alltid är när gränssnitt ska konka ur. Tack Murphys lag. I alla fall, stort tack de av er på Patreon. Podden finns även på YouTube om du gillar att lyssna på poddar där. Självklart på Spotify. Och finns även på Blue Sky och Facebook som Amerikapodden, där jag lägger ut mina små promovideor som jag knåpar ihop. Och krama varandra i trafiken. Namaste.